Idag ska jag prata om Gideon del 2. Hur många var här när jag pratade om Gideon del 1? Ungefär hälften kanske, om jag såg rätt. Då vet ju egentligen inte ni vad jag pratar om, ni andra. Men liten kort återblick. Det är domarboken, kapitel 6, så börjar det. Och då har liksom midjaniterna, egentligen ett brodersfolk till Israel, har invaderat Israel och tagit all skörd från israeliterna. Så de liksom, de dödades inte, men allt det de producerade togs ifrån dem. Och så. Och de var så rädda för midjaniterna. De hade ju kameler, vad ska man kalla, stridshästar, fast stridskameler. Så israeliterna var ju chanslösa mot den här moderna tekniken. Liksom. Jämför med stridsvagnar mot häst och vagn. Liksom. Så israeliterna var chanslösa. Och det står att de gömde sig i grottor för de var rädda. Och när kommer en ängel till Gideon som tröskar vete i en vinpress. Så illa var läget för israeliterna. Och så säger Gud till Gideon att han är en tapper stridsman. Där han sitter och gömmer sig i sin vinpress. Liksom. Det var ju nästan så att man tror att ängeln skojar med honom. Men ängeln eller Gud såg någonting i Gideon som han kunde använda. Och sen blir Gideon osäker liksom, av vad jag. Hur ska jag kunna rädda Israel? Jag är den minsta i min släkt och oansenlig och allt det där. Och till slut så går han ändå med på det. Okej, Gud. Om du kallar mig till det här så är jag beredd att gå typ så. Och nu kommer vi då till det första Gideon ska göra innan han kan börja gå in i sin nya uppgift. Och alltid när vi läser Gamla testamentet, då är det mycket krig och död och allt det där. Men allting i Gamla testamentet kan man överföra till Nya testamentets tid som vi lever i idag. När det står att de krigar mot fiender så krigar vi också kanske mot djävulen och så på det sättet. När vi får en uppgift att gå in i en strid, då kanske vår strid är att gå ut på torget och evangelisera. Är ni med? Så man får hela tiden tänka att man överför själva budskapet och poängen in i vår tid. Och jag ska hjälpa till med det. Men först ska vi läsa vad han behövde göra innan. Just det, kommer ni ihåg bilden? Den fula ankungen. Det var ju så han Gideon kände sig. Felplacerad, liten, obetydlig. Vem är jag liksom? Men när Gud var med honom så blev han den finaste av alla. Liksom. En, vad heter det? Svan. Ja, i alla fall. Och den där ska vi, den där kommer, just det, kommer ihåg den. Men vi hoppar över den idag. För att jag ska hit. Domarboken, kapitel 6 och vers 25. Den natten sa Herren till honom: ta den tjur som tillhör din far och den andra sjuåriga tjuren. Riv sen ner det balsaltare som tillhör din far och hugg sönder aseran som står in till det. Bygg ett altare åt Herren din Gud överst på denna klippa och uppför det på vanligt sätt. Tag sen den andra tjuren och offra den till brännoffer på resten av aseran som du ska hugga sönder. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, gjorde han det inte på dagen utan på natten. När männen i staden tidigt följande morgon steg upp, se, då låg Baals altare nedbrutet. Aseran intill var sönderhuggen och den andra tjuren var offrad som brännoffer på det nya altaret. Då sa de till varandra: vem har gjort det här? När de undersökte saken och hörde sig för fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. Då sa männen i staden till Joas: för ut din son, han måste dö, för han har brutit ner Baals altare och huggit sönder aseran som stod intill det. Men Joas svarade alla som stod omkring honom: vill ni utföra Baals sak? Vill ni komma honom till hjälp? Den som utför hans sak ska bli dödad före nästa morgon. Är Baal Gud ska han försvara sig själv, när nu någon har brutit ner hans altare. Därför kallar man Gideon från den dagen Jerubal, för man sa, Baal må utföra sin sak mot honom eftersom han har brutit ner Baals altare. Okej, vi tar första saken man måste förstå. Vem är Baal? Och vad är en Baals altare och vad är en asera? Kan vara bra att veta. Baal, det var liksom den kananeiske guden. De hade många gudar, men det var överguden, om man minns rätt. Han var också en fruktbarhetsgud. Så Israel bad alltså till Baal för att få skörd. Hur tycker ni att det gick? Kan man ju undra då. För det var ju just skörden som midjaniterna kom och tog. Och på något sätt så är det lite ironiskt hur Gud alltid straffar med den synd man har gjort. På något sätt. Så det funkar inte så bra. Asera, det är också någon slags gud på något sätt. Så de israeliterna, de hade alltså i sina byar altare till Baal. Och en staty då, eller någonting, för att tillbe aseran. Mitt i, alltså i en by. Det var ganska vanligt. Och det som är märkligt är att det är inte så att Israel hade slutat be till Gud. Men de hade liksom också börjat be till Baal. Det där är förrädiskt ibland, även i vårt kristna liv. Att det är inte säkert att man slutar vara kristen och tro på Jesus. Men man kanske lägger till något som inte hör hemma i ens kristna liv. Och så tänker man, men jag är fortfarande troende, jag följer Jesus. Ja, men ibland kan faktiskt Gud komma till dig och säga, det här är inte rätt det du gör. Och du behöver ta bort det ur ditt liv. Det första Gideon behövde göra, innan han fullt ut kunde gå ut i tjänst för Herren, det var att göra sitt eget hus rent först. Sen kunde han börja tjäna på riktigt. Och då blir ju då frågan till dig, vad har du i ditt hus som du kanske behöver göra rent innan du kan gå fullt ut i din tjänst för Herren? Gideon, den här rädde, osäkra mannen. Har ni tänkt på det? Hur man tänker om Gideon som en hjälte som besegrade midjaniterna. Men har ni tänkt på hur många gånger det står att han är rädd, osäker, har lite tro? Han verkar liksom inte alls vilja tjäna Gud. Han vill inte bli en hjälte. Han vill gömma sig i sin grotta. Är det någon som känner igen sig i det? Det var ett antal händer. Är det någon som känner igen sig? Att visst, jag kan kalla mig kristen. Men att gå in i tjänst för Herren. Nej, jag är ingen hjälte. Jag kan inte stå på scen. Jag kan inte göra det. Det är bättre än någon annan gör det. Jag har ingen tro för det. Jag är osäker. Jag kan inte tala inför folk. Jag vågar inte vittna. Känner ni igen er i det där liksom? Det är Gideon. Han är den mest osäkra personen i vad jag kan se i Bibeln. Och ändå väljer Gud honom. Låt oss stanna upp ett ögonblick för den tanken. Eller är det just på grund av att han är så osäker och har så lite tro som Gud väljer honom? För vem är det som får äran när Gud använder en osäker, trossvag fegis? Vem får äran för Gideons segrar? Gud. Och då blir följdfrågan, om du ska tjäna Herren, vem vill du ska få äran för det? Gud, naturligtvis. Vi gör ju inte det här för vår egen skull. Så alltså, om du passar in i Gideon-mallen, feg, rädd, osäker, liten tro, du passar perfekt för att tjäna Herren. Så det är ingen ursäkt. I alla fall, igår träffade jag en man som berättade för mig att när han blev frälst för många år sedan så drack han en hel del alkohol. När han blev frälst så gick han hem och gick till sitt barskåp och plockade ut alla flaskor, luktade på dem och kände, åh, det här vill jag inte längre ha i mitt liv. Vet ni vad han gjorde med flaskorna? Han berättade för mig igår. Han hällde ut allihopa. Han hällde ut all alkohol som han hade hemma. Sen den dagen har han inte druckit alkohol. Det här tänker jag, det är precis vad Gideon måste göra i sitt liv. Innan du kan gå in i tjänst för Herren så måste du liksom göra ditt eget hus rent först. Vad har du i ditt liv som du behöver göra upp med för att kunna tjäna Gud fullt ut? Gud vill hjälpa dig med det. Vi går vidare i texten. Till vers 33. Midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade alla samlats och gått över Jordan och slagit läger i Jisreels dal. Men Herrens ande kom över Gideon. Han stötte i hornet och abiezriterna samlades och följde honom. Han sände omkring budbärare till hela Manasse så att de också samlades och följde honom. Han sände även budbärare till Aser, Zebulon och Naftali och de kom upp för att möta dem. Om jag minns rätt nu, jag tror i kapitel före eller så, så står det hur många midjaniterna var. Om jag minns rätt nu så var det 135 000. Det är, man får en känsla av att nu har midjaniterna tröttnat på att bara hämta skörden från Israel. Nu ska de krossa Israel fullständigt. Nu ska de kanske till och med förinta alla judar. Nu ska Israel bort. Nu vill de ta över hela landet. Helt. Så nu samlar de ihop hela sin armé och beger sig, går över Jordan in i Israel. Visst är det en märklig slump att Gud kallar Gideon precis innan här. Eller? Eller kan det vara så att Gud har alltid en bra timing? Vi människor, vi vill ju ofta gå in i någonting när vi själva liksom känner oss redo för det. Men Gud ser den större bilden i ditt liv och i din liksom omgivning så att säga. Gud vet när det är dags för dig att börja tjäna på det sätt som han vill. Och här verkar det som att Gud vet, nu kommer midjaniterna in i Israel. Nu är det dags att vi utser någon som kan leda Israel i den här striden. Så precis i rätt ögonblick får Gideon sin kallelse. Det är också väldigt bra att komma ihåg för oss som vill tjäna Gud. Precis i rätt ögonblick kommer Gud att låta dig träda fram och göra din grej. Liksom. Och sen står det i texten, Herrens ande kom över Gideon. Sen är det så här mönstret i liksom hela Gideons liv. Han fick sin kallelse när han var osäker och svag. Han skulle göra sitt hus rent först. Och sen kommer Guds ande över honom. Och folk samlas omkring honom. Är ni med? Ser ni liksom hur Gud hela tiden... Det här kan du överföra i ditt liv också. Hur blir man uppfylld av Herrens ande? Är det någon som vet det? Alltså rent allmänt tänker jag. Gud kan alltid döpa dig i sin ande och eld. Det kan han göra liksom. Men jag tänker rent generellt. Hur får vi del av anden i vårt normala kristna liv? Är det någon som vet? Basic kunskaper i kristet liv. Hur blir man fylld av anden? Ordet och bönen, precis. Man läser Bibeln, man ber, man kanske får förbön. Ja, men liksom, det är det naturliga sättet att både äta av Guds ord och dricka av Guds ande. Liksom. Ordet och anden, ordet och bönen. Så det är liksom, vill du tjäna Herren så är det på det sättet i normala fall som du blir uppfylld av Herrens ande och blir stark, en stark krigare liksom, i Herrens armé. Men... naturligtvis kan det vara värt att då och då så att säga bli uppfylld av anden mer spektakulärt, speciellt och få extra förbön på något sätt. Och det kan man väl säga något av det som han är med om här kanske. Nästa text. Ja. Där. Gideon och ullen. Det är ju det här många känner igen när man pratar om Gideon. Att han gjorde ett test. Han testade Gud så att säga. Vi läser från vers 36. Och Gideon sa till Gud, om du verkligen vill rädda Israel genom min hand, så som du har lovat, se då här, jag lägger denna avklippta ull på tröskplatsen. Om det kommer dagg endast på ullen, medan marken förblir torr, då vet jag att du genom min hand ska rädda Israel, så som du har lovat. Och det skedde så. När han tidigt följande morgon kramade ur ullen, kunde han pressa ut så mycket dagg ur den att en skål blev full med vatten. Men Gideon sa till Gud, må din vrede inte brinna mot mig om jag talar än en gång. Låt mig få försöka bara en gång till med ullen. Gör nu så att endast ullen förblir torr, medan det kommer dagg överallt på marken. Gud gjorde så den natten. Endast ullen var torr, medan det kommer dagg överallt på marken. Alltså jag kan verkligen inte sluta le inombords när jag läser det här. Hur osäker Gideon är. Och till och med, han säger ju så här. Om du verkligen vill rädda Israel genom min hand, så som du har lovat, så gör så här. Alltså, han verkligen tror att Gud har gett honom den här uppgiften. Gud har lovat att göra detta. Han säger det ju själv. Liksom. Han verkar tro på det. Men ändå är han så osäker. Och liksom nästan så att han inte vill. Han vill hitta en anledning att komma undan. Och det blir som... Så här kan ju vi kristna göra ibland. Man kan säga till Gud så här. Ja, om du vill att jag ska gifta mig med Annika, så när jag kör på E4 imorgon till Stockholm, då ska det köra förbi en svart bil när jag kör där på vägen. Då är det ett tecken från dig, Gud, att jag ska gifta mig med Annika. Och så kör jag till Stockholm imorgon. Ganska självklart kommer det köra förbi en svart bil. Liksom. Det hör ju inte till ovanligheterna direkt. Å andra sidan kanske man kan göra tvärtom. Gud, om du vill att jag ska göra den där grejen som jag egentligen inte vill göra, då ska det imorgon klockan 1 sättas in 322 000 kronor på mitt bankkonto. Då vet jag att det är ett tecken från dig. Är ni med? Alltså man kan ju så här, beroende på hur man själv vill, så gör man det enkelt eller svårt för sig, eller för Gud då, att bekräfta. Och här känns det lite som att Gideon bara, ja, om det verkligen är du, så låt det liksom bli så här. Och sen vart det så, ja okej, ja, om det verkligen är din vilja, låt det bli tvärtom. Alltså det är som att han vill komma undan till varje pris. Han vill inte det här egentligen. Gideon, helt uppenbarligen, är väldigt svag. Har väldigt svag tro på Gud. Eller på sig själv också, naturligtvis. Men ändå svarar Gud på det sätt som Gideon ville. Vad kan vi lära oss av det? Att Gud faktiskt är barmhärtig ändå. Att Gud faktiskt ser att det Jesus sa stämmer. Har du bara tro så lite som en senapskorn, så kan Gud använda det till någonting stort. Ju mindre Gideon verkar vara, desto större kan Gud få verka genom honom. Så det verkar lite som att det Jesus sa stämmer. Att Gud kan faktiskt använda till och med Gideon. Och det tycker jag att vi alla kan lära oss någonting av personligen i våra liv. Gud kan faktiskt använda dig. Ingen kan gå ifrån den här gudstjänsten och känna att ja, men jag är nog inte tillräckligt stark eller duktig. För Gud kan använda alla. Okej, nästa text. Idag tror jag att det är rekordet för hur mycket bibeltext jag läser. Jag hoppas att det är okej. Jag tycker det här är så bra. Nu går vi över till kapitel 7, vers 1. Tidigt följande morgon drog Jerubal, det vill säga Gideon, iväg med allt folket som följde honom. Och de slog läger vid Harodskällan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig på slätten mot Morehöjden. Herren sa till Gideon, folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga, min egen hand har räddat mig. Meddela nu folket, den som är förskräckt och rädd må vända om och skynda sig från Gileads berg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka och bara 10 000 stannade kvar. Men Herren sa till Gideon, folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet så ska jag där göra ett urval bland dem mot dig. När jag säger till dig, denne ska gå med dig, så ska han gå med dig. Och när jag säger, denne ska inte gå med dig, så ska han inte gå med. Så förde han ner folket till vattnet. Och Herren sa till Gideon, alla som läppjar av vattnet som hunden gör, de ska du skilja ut från de som faller ner på knä för att dricka. Då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var 300 män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten. Herren sa till Gideon, Med de 300 män som har läppjat av vattnet ska jag rädda er och ge midjaniterna i din hand. Alla de övriga kan bege sig hem, var och en till sitt. Då tog hans folk till sig de övriga matförråd och deras horn, och därefter lät han de övriga israeliterna gå hem, var och en till sitt tält. Han behöll endast de 300 männen. Och midjaniternas läger hade han nedanför sig på slätten. Ja, vad kan vi lära oss av det här? Midjaniternas armé var 135 000. Gideons armé var 32 000. Det är väldigt dåliga odds. Men om Gideon hade anfallit och vunnit, då hade man ändå kunnat tänka, ja men Gideon kanske var ett militärt geni. Det har ju hänt förr att en liten armé besegrar en stor armé. Det är ju inte helt omöjligt. Och då hade man gett äran till Gideon. Så verkar Gud resonera. Så han säger, ni är för många. Ni måste bli färre så att verkligen så att Gud får äran för vinsten. Jag tänkte på en sak. Jennifer, hon är ute och evangeliserar ibland på torget. På torget i stan här. Tänk om vi, hela vår församling, skulle bestämma oss för. Vi ska vara på torget i sommar. Hela församlingen. Alla 325, eller hur många vi är. Vi ska vara där och så ska vi inta hela stan. Hela torget. Alla som kommer där ska få möta en pingstvän med en bibel i handen och ska få höra ett vittnesbörd. Då tror jag på något sätt att Gud hade tänkt, nja. Då hade vi kanske gjort så här istället. Okej, allihopa, kom till kyrkan. Och så ska vi snacka om evangelisation, hur vi evangeliserar på torget. Och sen, efter att vi har hört och tänkt, prata lite en stund om det här, så hade jag nog kanske sagt, alla ni som är lite obekväma med att stå där på torget med en bibel i handen och gå fram till folk ni inte känner och berätta om Jesus, ni kan gå hem. Det är ingen fara. Ni behöver inte göra så här. Gå hem ni. Då kanske 90% av er skulle känna att, ah, okej, okay, tack Christian, du är en bra pastor, jag går nu. Och så är 10% kvar. Vi är 30 pers. Och då hade jag kanske tänkt så här. Av alla dessa 30 pers, hur många av er har egentligen vittnat för dem? Vet ni hur man gör? Jag har nämligen hört de allra mest märkliga vittnesbörden som folk har hållit, som har skrämt bort folk från Jesus. Och så hade jag sagt, alla ni som har, som aldrig har vittnat förut, ni kan få gå hem också. Och så hade det varit kanske 10 kvar. Då har vi helt plötsligt engagerade människor som brinner för detta, som vet vad de håller på med, som har vittnat förut, som vet hur man ska berätta om Jesus för nya människor. Med de 10 tror jag Gud kan göra mer än om alla vi hade liksom gett oss ner till torget. Jag tror att det är den principen som vi ser här i Gideon. Att visst kan vi göra oss själva till åtlöje och allihopa be oss till stan och sprida liksom, vad man nu ska kalla det vi sprider. Men ibland är det som att Gud kan faktiskt göra mer genom färre. Som har ett hjärta för en sak, som har en kallelse, som har en smörjelse, som har en uppgift och en medvetenhet och som är duktiga på det de gör. Precis det tror jag att Gud gör med Gideon nu. Först får alla rädda gå hem. Och sen verkar det som att Gud väljer ut dem som är lite stridserfarna. För en stridserfaren soldat på den här tiden tror jag inte hade druckit vatten direkt ur vattenhålet. För då har du ingen uppsikt över vad som händer. Utan de som tar vatten till munnen och dricker så här och fortfarande har uppsikt över liksom faror i närheten. De vet Gud, de är stridserfarna. De vill jag ha med mig till striden. Ja, vi ska gå börja runda av. Jag vill bara, jag har 2 bibelord kvar. Det blir som sagt ganska mycket bibelord. Då. Men vi behöver inte läsa här, men ni ser det framför er att Gideon, innan han skulle gå till själva striden så hjälpte faktiskt Gud honom och gav honom ett tecken till. Gud såg hur osäker han var på sin uppgift. Så han fick ett tecken till. Gå ner till lägret, smyg dig fram och lyssna. Och då är det några midjaniter som viskar och pratar med varandra och lite oroliga över vad som ska hända. Och de förstår att Gideon kommer att besegra dem. Och de pratar om det där. Och Gideon hör. Och här tror jag att Gud vill bekräfta profetiskt. Det tror jag är den nytestamentliga lärdomen här. När en evangelist ska gå ut och evangelisera, gå ut i strid för Herren, så kan det vara bra att man, innan man ber sig ut i striden, får bli bekräftad profetiskt av någon som har den profetiska gåvan, som kan profetera in i ens liv liksom, och verkligen man får uppleva att Gud är med. Gud har ett ord till mig och jag ska gå ut i detta. Och där tror jag vi ser den här av den principen där. Och så sista texten nu. Jag vet inte om jag läser hela texten, men vi ska bara se hur det här slutar. För jag kan ju inte avsluta predikan utan att berätta hur det går. Liksom. Så vi tittar här nu i vers 16. Gideon delade sina 300 män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. Han sa till dem, se på mig och gör som jag. Så snart jag har kommit till utkanten av lägret ska ni göra som jag. När jag och alla som jag har med mig blåser i hornen ska ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa för Herren och för Gideon. Så kom Gideon och de 100 män han hade med sig till utkanten av lägret. När den mellersta nattväkten gick in och man just hade ställt ut vakterna, då blåste de i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i hornen och blåste i dem och ropade Herrens och Gideons svärd. Men de stod stilla, var och en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. När de 300 hornen ljöd vände Herren den ena svärd mot den andra i hela lägret. De som var i lägret flydde ända till, ja, och så vidare. Och sen besegrade de. Ni kan läsa medan jag pratar om ni vill. Men själva poängen är här att när Gideon väl står där liksom med sina 300 soldater redo att kriga mot midjaniterna, så tänder de facklorna liksom, eller slår sönder krukorna så att facklorna syns. De blåser i horn, det är ett fruktansvärt ljud och de skriker, men de står still. Och då blir det panik bland midjaniterna och de börjar hugga ihjäl varandra liksom. De får fullständig panik där inne i lägret, krigslägret, och dödar varandra. Medan Gideon står där och tittar på. Det är som att Gud strider för Gideon helt plötsligt. Precis det som Gud hade sagt att han skulle göra när Gideon fick sin kallelse liksom. Så att Gideon vann segern utan att egentligen behöva göra någonting själv. Och så kan det också vara i våra kristna liv. Är du beredd att gå? Är du beredd att göra det som Herren kallar dig till att göra? Gör det, gå liksom. Och sen se hur Gud kommer strida för dig helt plötsligt. Och ge dig seger som du kanske inte hade kunnat göra själv. Gud kommer lyfta upp dig på en position som du inte kunde ha gjort själv. Gud kommer ge dig möjligheter som du aldrig hade kunnat få om det inte vore för Gud. Så följ Herren och låt han få visa dig hur han strider för dig. Det är liksom egentligen slutsumman av det Gideons uppdrag han fick. När han gjorde som Gud sa så slutade det med att Gud krigar för honom. Det är rätt häftigt när vi tänker på det perspektivet. Ibland tänker vi ofta att vi ska kriga för Herren. Och det ska vi ju. Men gör du som Herren säger så kommer han kriga för dig i ditt liv. Mot de motgångar du har. Liksom. Det är en fin Herre vi har. Och det hade kanske inte Gideon förväntat sig. Vi ska be tillsammans. Och alldeles strax sjunga lovsång och tillbe vår Herre. Men jag brukar verkligen vilja göra så här att när jag predikar en text att vi alla kanske kan ha blivit drabbade på något sätt av något budskap i den här berättelsen. Det ska du ta med Herren när vi nu ber, tänker jag. Om du känner så här, ja, men jag har inte gjort mitt hus rent. Då kanske du behöver ta det med Herren nu och säga det till honom. Ja, hjälp mig att riva ner mitt balsaltare, vad det nu är. Hälla ut alkoholen eller vad det kan vara. Eller du kanske känner så här, jag känner igen mig i Gideon. Jag är fruktansvärt osäker. Jag vill inte gå ut på torget och berätta om Jesus. Det känns inte alls bekvämt. Du kanske också behöver få en upplevelse av att Gud är med dig. Han kommer bekräfta det som det uppdrag han ger dig. Så jag tycker vi är någon minut här inför Herren, var du än. Och tar med Herren det som du behöver göra. Liksom. Jesus, tack så mycket för den här fantastiska berättelsen om Gideon. Den här hjälten som ändå är